not the most attractive thing. It's not a new nuclear reactor. It's not a new rocket system. It is bricks. It is basic stuff, but it's what's required, you know. And we think it's going to be really important in the future, you know. Whoever masters this will open up the solar system.
Det har blivit dags att lägga ännu en bit i det här stora rymdpusslet som vi kallar Har vi åkt till Marsen? Och det är ju ett oerhört innehållsrikt pussel med olika motiv och teman, men som hänger ihop och ramas in av det här intresset för rymden som vi ju alla delar.
Ja, man skulle nästan kunna se det som ett 3D-pussel. I alla fall. Dagens pusselbit hamnar i området tillsammans med koloniseringen av månen och Mars, rakettillverkning, olika slags liv i rymden och robotar.
Det blir spännande! Jag heter Susanna Levenhaupt.
Jag heter Marcus Pettersson.
Och du lyssnar på Har vi åkt till Mars än? Ja, idag ska vi prata om 3D-print, AM, additive manufacturing, eller additiv tillverkning som vi också kan kalla det. Och det finns lite olika tekniker. Vi kommer snart att prata om hur vi med hjälp av AM kan bygga bland annat raketdelar till en bråkdel av kostnaden och tiden det tar med de metoder vi använt tidigare. Men först tycker jag att vi blickar lite framåt.
Eller hur? För ska vi på ett rimligt sätt kunna kolonisera månen och Mars så kommer vi behöva bygga saker på plats. Verktyg, landningsbanor, bostäder. Bäst vore såklart om vi kunde bygga robotar på plats som kunde bygga nya robotar på plats. Men eftersom von Neumann-maskinen ligger en bit fram i tiden så får vi ju arbeta med det vi har.
Och det gör man såklart. Aidan Cowley är science officer på ESA. Och med honom har vi pratat tillverkning för framtiden.
My name is Aidan Cowley. I'm a scientist here at the European Space Agency. I'm the spaceship and facilities team lead and I manage the team here that you're looking at. And you're inside the workshop where we do a lot of our experimental work on things like 3D printing, space resources and other crazy ideas that could be important for exploration in the future.
Okay, so let's start with the 3D printing. What exactly is it you're experimenting on?
Sure. So one of the big questions we face when we explore beyond low Earth orbit is logistics. How do you support yourself? How do you survive? How do you make your mission more feasible as you go further into space? Right now on the station, you get everything from Earth. But as you go further into space, it becomes harder and harder to maintain that logistical chain. 3D printing is one of the cool ideas that's been around for the last few decades that maybe might be a way for being able to produce tools and equipment in situ. So rather than getting it sent to you from Earth, you now can find resources around you that you could potentially 3D print with and to produce equipment that you might need for your mission when you get there. So you no longer need to phone home and ask for a spanner. You can maybe make a spanner yourself or, you know, make different bits and pieces using the equipment like 3D printers on board your spacecraft.
We've done a lot of 3D printing on Earth before, so we know that we can do a lot. But what can you do if you go to the moon?
So one of the cool ideas we've been looking into here is can you 3D print with the lunar regolith? So this lunar regolith is kind of like soil you find everywhere across the surface of the moon. It's ubiquitous. It's everywhere. And we've always asked ourselves, could you take this powder material? Could you process it and then actually print with it? And that would be a really great way of reducing the amount of mass you would need to bring with you because you could just use the material you find in situ to enable your missions. So this is what we've been looking into. We've been taking regolith material. We've been printing it directly. We've also been mixing with other materials to see if we can make composites, stronger materials using this. And basically taking this material, processing it slightly and then 3D printing with it to produce parts to show that it's actually feasible as a technology. And it is. We've actually demonstrated it here. So it's not just science fiction. It's actually something we can actually genuinely do.
And the regolith itself, do you use real regolith from the moon or do you manufacture it here in some way?
So sadly, we don't have access to the real regolith from the moon because only about 400 kilos of that was brought back during the Apollo missions. So we have to use what's called regolith simulant. So we know that the moon and the Earth share geological history, and that means that there's a similarity between parts of the moon and parts of locations here on Earth. So we go to locations here on Earth that have a kind of volcanic character, and we can extract particular material there. We can process it and turn it into what we call a simulant, which is a very close analog to the real stuff that you find on the moon. And this is what we use for our testing, because we have to go through, you know, hundreds and hundreds of kilos or even tons of material to do these kind of experiments. You'd never get the real stuff from NASA for that, because it's that's kept under special protections, you know.
And how is it different from the real stuff?
It's geologically different, of course, because while the moon and the Earth share a bit of a history, here on Earth, everything, nearly everything's been touched by the hydrological cycle. So that basically means like water has nearly got onto everything. Air has got into everything. Even the center of our planet is wet by some metrics. So everything gets altered slightly. So you will find certain chemicals, certain compounds in the simulant material that are very unlikely to be existing on the real regolith on the surface of the moon. Also, the shape of the particles is different. So on the moon, there's no wind, there's no water flowing. So that means that it's never been eroded. So whenever the particles are produced there, they tend to be very sharp and jagged, very like glass almost. But here on Earth, everything gets hit by the wind, a little bit eroded by water, so the particles tend to be different shapes. This affects a little bit the mechanical behavior of the particles. So we have to accept that our simulant is never going to be as good as the real stuff, but it's good enough to give us confidence that what we do here on Earth should transfer quite well to what we would do on the moon.
And also, when you get to make the 3D printing on the moon, the gravity will not be the same as here. So how do you simulate that when you try it here?
So we've found from a few experiments, things like 3D printing in 1/6 gravity, which is what you'd find on the moon, doesn't really make a huge impact on the performance of the materials. The way we tested it here is we actually had a 3D printer and we flew it on board a parabolic flight. So we had it experiencing microgravity and hypergravity. And you can see some variations, yes, but not enough to stop the system from actually working. So our feeling is that it should be quite feasible to 3D print in 1/6 gravity. There'd be a few mechanical tricks you have to do to make sure everything's perfect. But overall, you shouldn't really encounter too many issues transferring Earth technology to the moon. Gravity shouldn't be a big issue, we hope. One of the other big challenges on the moon, of course, is where do you get your energy from? So we're always looking into new ideas for how you can support yourself energy-wise. We're looking into technologies like fuel cell technology. So you can use fuel cells in the moon to help support your night missions, for example, when you pass for longer periods than just 2 weeks, you end up in lunar night. You need to be able to survive that. And this is one of the big challenges. We're also looking into technologies like using regolith as a thermal energy storage medium. So one idea is you can pile up big heaps of regolith and use it as a kind of thermal reservoir. And then when the sun goes down, you can tap that reservoir to get electricity out of it, so you can keep yourself sustained during the dark night period. So these are all, you know, fairly low TRL ideas, low technology development ideas. And we're very interested to see how we can develop them further so we can augment our ability to survive the harsher conditions on the moon.
And do you only do research here for 3D printing on the moon, or do you also look at Mars, right, and other places in the galaxy?
So this is a really nice thing about a lot of the processes and techniques that we're looking into here, is that they apply nicely on the moon, but they also apply just as well on Mars. So we always have a kind of idea of using the moon as a testing ground for 3D printing things in the future. It would be useful to test things there. But of course, a lot of this technology will transfer very nicely over to Mars. So for example, you will find sand and regolith on Mars as well. So there's no reason why you couldn't use the same processes that we're using on the moon there on Mars. You also have additionally new processes on Mars. For example, there could be the presence of water. This is very nice. This could open up new opportunities for using water as a binder material to make better bricks, for example, like we do here on Earth. So it's nice. And there is a very nice clear path from what we do on the moon to what could be done on Mars. And most of our technologies are applicable to both locations.
When will we see the first 3D printer on the moon?
I'm hoping sooner rather than later. So I'm really pushing to see if we can come up with a payload concept that we can fly either on an ESA mission or perhaps maybe on a commercial mission in the near future, which would demonstrate that it's possible to take regolith in, produce something with it, and then produce a product at the end of it. And that could be a 3D printing process. It could be something else. But this would be really exciting for us because, again, we feel there's a great value in showing people a demonstration of this capability. So the first demonstration would be relatively simple, we feel, But we would hope it would give mission planners confidence that this works, and then they can start using it more in their future mission concepts and develop it further. So I'm hoping in the next 10 years, you might see a payload on the moon that would actually produce something like a brick or a small part that was 3D printed or some other similar process.
So what kind of things can you 3D print?
Right. So we're looking into everything from really small parts to really, really big parts. So for really small parts, we're thinking things like filters, small screws, containers, boxes, this kind of stuff. Things that, are important for missions and sometimes can be a little bit hard to get. But we're also scaling it up to large scale things. So could you produce a giant brick on the moon? This brick could be used for radiation shielding, or could be used as part of a landing pad or part of a habitation infrastructure. So it's really a question of scaling from small things to really large things. For small things, we find things like 3D printers are really good because we have a lot of experience with them. For big things, we're looking into things like molding and other technologies like microwave processing or direct solar light, where we focus on light and build things that way. These are the kind of ideas we're exploring there. And all these things we look into holistically here at the agency.
Except for 3D printing, you also mentioned other stuff you're experimenting on here. So can you give us some more examples?
Yeah, absolutely. So 3D printing is one approach, of course, and it's a very interesting one. But we're also looking into more conventional approaches. We're looking into technology like sintering, like pressing, and also very novel ideas like microwaving. So what happens if you put regolith inside a microwave? It's a very interesting experiment. Don't try it at home, but it does work, and you can actually melt regolith very efficiently using technologies like microwave. So we're trying to develop expertise across all these different processes to see which one makes the most sense for different use cases whenever we go to the moon. So if you wanted to make a giant brick, for example, 3D printing may not be the best process, but using a conventional sintering technique or a pressing technique might be a better way to do it. And this is the kind of trade-off that we have to do. And this is the kind of technology development we have to do to make better trade-offs in the future. So, we need to give people the capability in the future that they can look around them whenever they get to somewhere like the moon or Mars or even further and see what resources are there and say, okay, now I need to build an infrastructure. I need to build a house. I need to build a landing pad. I need to take this resource and mix it with this technology and produce this result. We need to give them that capability. Right now, it's not quite there. So these are all projects that we're doing to develop it and make it available for the future missions. Yeah.
Who is it that comes to you at the most time and says, okay, we would like to try this? Is it the astronauts who give you ideas, or is it scientists or the industry? Who's behind all the wishes?
A lot of it's all three. So for example, the astronauts. I mean, we don't want our astronauts getting irradiated on the surface of the moon. So one of the big challenges is how can we protect them for long periods of time on the moon's surface? Shielding is an obvious solution. Okay, do you bring hundreds of tons of lead with you to protect your astronauts? It's not really very feasible. Our idea is we'll use the regolith that's there to produce radiation shielding so the guys can stay there for longer periods. So that's us addressing a human spaceflight challenge using materials that you would find locally. We get ideas from commercial entities too. People have said, would this work? They come to us and they ask for our expertise. And then we work with them and we say, actually, yes, your pressing technique that you've developed for pressing aluminum, for example, actually transfers very well to potentially a spaceflight operation. And then also research groups. Students and researchers are always fascinated by space. They're a constant well of innovation. So we get loads of ideas coming to us, asking us, would this work, or can we work together on this and see if it actually can be progressed? And we're very open to that because we want to make sure that we give them the expertise of the agency so that they understand the challenges properly and can actually see a useful use case, not just making rubbish for no need.
So then the 3D printers, how big are they? How big things can you make?
So at the moment, we're mostly working with small things because we're still working out the feasibility of ideas, testing them at small scale. And this is how we as scientists and engineers progress. We start things small and then we scale things up. But in principle, most of the work that we're doing could be scaled to very large sizes. So there really is no limit. We've already seen here on Earth, terrestrially, very large 3D printers. You've seen things like robotic arms that can essentially extrude or 3D print that way. We've seen mobile gantries that can move around at large scale and print materials that way. So in principle, there should be no real limitation on the scaling size. The bigger question is how much mass can you get to the moon? You have to bring your printer with you or your system with you. This is a question that future missions will have to address. But from a technological feasibility perspective, we're very confident that it is possible to 3D print on the moon, and from very small scales to very large scales.
But we're not where we can 3D print a 3D printer on the moon.
Sadly not. There's always a few bits you're always missing. We love using commercial 3D printers here on Earth. We use these Prusa models, for example, that are very common in the kind of community of 3D printers. And the great thing about these models is a lot of them you can actually 3D print the parts for the next 3D printer, so they can almost become self-sustaining, but never 100%. There's always little parts you have to bring with you. For example, the electronics board, the motors, some control aspects. These things were not at the stage of being able to replicate with an existing 3D printer. So yes, even if you went to the moon, maybe some parts of it you could print, but other parts you would have to bring with you still. We're not quite there yet.
But we can soon print half of a von Neumann robot.
Exactly. I mean, if you're looking at the von Neumann architecture, then we're getting closer, but we're still not quite there yet. I'd say half is not an unreasonable number, but still needs more work to reach 100%, you know, a lot more work. Yeah.
Yes, but could you print electronics in some way?
So it's a really nice question. It's difficult to do it, of course, but we are looking into it. So even here in this lab, actually, one of my colleagues here, Audrey, who's sitting across from me, she's working on the question of can you actually print or deposit photovoltaic material onto regolith? So can you actually produce a solar cell using regolith as perhaps a substrate? That's something we're actively asking this question. Can it be done? That's an electronics component, you know. More elaborate version of that would be, could you get the material you need for a solar cell from the regolith, process it, and then produce your solar cell in situ? In which case, then you could start to scale up your energy infrastructure just by using local resources. Very interesting questions. Challenging work to do. So I won't give you a yes or no answer just yet, but we hope that this can be demonstrated. And we're actually working on some of this right now here in this workshop.
And if that would work, that would change everything for building stuff on the moon.
Right. I mean, it's part of a longer vision, which is that the question we ask ourselves is, if you go to these places, you need to be able to kickstart your industrial capability. You need to find what resources are there and use them to make this happen. And this is how our ancestors did exploration. They arrived in a new location, they'd look around, they'd find what resources they could, and they built up their infrastructure and capability. We need to get into that kind of paradigm going forward, so that whenever we go to Mars, the first few missions will obviously have logistic support from Earth, but then eventually we would like to maybe make it self-sustaining. So you can maybe start extracting the iron from the Martian soil and maybe start producing parts from that and move your way towards more complicated elements like electronics, you know, and then you've created a self-sustaining capability, which is, you know, the kind of holy grail of exploration, you know.
Verkligen en helig graal. Tänk er en framtid där vi skickar robotar som bygger upp en hel stad till oss på Mars, och så står den där klar när vi kommer dit.
Ja, och alltså, det finns ju redan några robotar på Mars, och de är ju coola så på sina sätt, men tyvärr så bygger de ju ingenting. Men de gör en massa annat spännande, så det kommer vi komma tillbaka till i ett framtida avsnitt och prata mer om.
Och vill du veta mer om vad Aiden och hans team gör på ESA, så gå in på havioktimarsen.se. Där hittar du en film där vi pratar mer med honom och han visar upp lite från labbet.
Ja, men vänta nu tills du lyssnat klart på det här avsnittet. För nu ska vi prata om 3D-print på jorden för rymden.
Precis! Edvin Resebo är vd för Amexi, ett företag specialiserat på additativ tillverkning i metall. Och vi gör ju en serie om rymden. Så Edvin, vad är det ni gör på Amexi som har lett oss hit?
Det är väl egentligen att vi jobbar tillsammans med ett bolag som heter Python Space, som jobbar för att pioniera egentligen den svenska rymdsidan när det kommer till att faktiskt göra sin egen raket och kunna skicka upp den i Sverige. Och vi samarbetar med dem på att 3D-printa bland annat då raketmotorerna.
Så då är det alltså 3D-printing ni sysslar med här. Så berätta lite mer om det. Vad är det liksom som ni gör på Amexi?
Så vi är ju specialiserade på att tillverka detaljer med hjälp av 3D-printing i metall. Och vi jobbar med såväl produktdesign som själva produktionsprocessen och även allting som behöver hända med en produkt efter att den är 3D-printad. Värmebehandling, skärande bearbetning, materialanalys, eftersom att det är så många saker som behöver komma ihop för att faktiskt få fram en bra produkt som går att använda i sitt tilltänkta syfte. Om det så är för att det ska ut på vägarna eller det ska upp i rymden, det ska ner i vattnet. Så ja, men det är det som vi har specialiserat på.
Vad är det för metall man använder när man jobbar med 3D-printing?
Så den metallen som vi använder mest är aluminium. Och efter aluminium så är det väl titan och sen rostfritt stål och olika typer av nickelbaslegeringar sen nummer 4.
När börjades det att 3D-printas produkter på detta sättet? Och vad är det man ersätter?
Så om vi backar bandet egentligen till där den här tekniken började bli industriellt relevant, så på mitten av 90-talet så togs det fram då en process med kolsyrelaser och metallpulver för att då få de här små metallpulverna att klibba ihop, eller vad man ska säga, och få en ganska så porös struktur. Och det här fick sedan infiltreras med brons för att få densiteten tillräckligt bra för att kunna använda det till verktyg och fixturer och sådana typer av saker. Men 96 så patenterades den här processen där man kombinerade fiberlasern som hade kommit ut och just det här att smälta metallpulver lager för lager. Och då kunde du börja få en solid metall ut ur processen, vilket innebar att de mekaniska egenskaperna var tillräckligt bra för att faktiskt använda det här i riktiga produkter. Och några som var tidiga med att förstå grejen med det här och varför det skulle kunna ge stora möjligheter var bland annat flyg och rymd, som såg att ja, men även komplexa, dyra och svårbearbetade material kunde då fördelaktigen, alltså designas ganska organiskt och lätt i CAD och sen så 3D-printas fram. Och det då blev lite startskottet och där man började bana vägen. Och vi pratar ja, men tidigt 2000, alltså runt 2000 och framåt. Och sen var det väl, alltså, eller har väl varit många, många år för de som var tidiga i det här att faktiskt ja, men förstå hur man ska nå rätt kvalitet, hur maskinerna ska kunna bli så pass produktiva så att det finns någon form av ekonomisk, ja, men vad ska man säga, rimlighet i att producera. Så det har ju varit de här, om man säger, ledmotiven för industrin att få upp kvaliteten, få ner kostnaden och liksom få en repeterbarhet som är någonting att ha.
Och igen då lite mer, vad är det för något man ersätter? Alltså vad är det man kan göra här som blir bättre när man 3D-printar det än att gjuta, eller hur man nu gjorde tidigare?
Vi brukar ju vurma mycket för det här just att man får en större designfrihet. Du kan designa mer för, alltså, viktoptimering, du kan designa mer för prestanda om du har olika flöden som ska gå bredvid varandra, eller om du vill få två flöden att gå ihop och homogenisera sig på ett bra sätt, eller att du faktiskt då, ja, men vill minska svinnet på material i din tillverkning, så öppnar den här tekniken upp för, ja, men ett annat tänk egentligen. För ofta om vi tittar liksom bakåt i tiden så har det handlat om att vi utgår från ett ämne som är ganska bulkigt och sen hur tar vi bort det materialet som vi inte behöver. Och den här tekniken ger dig möjlighet att tänka, ja, men vad är det egentligen för funktion jag är efter? Vad är det jag vill att min produkt ska åstadkomma? Och använda det som baseline. Och det är verkligen ett omvänt tänk från, om man säger, det traditionella tänket och vad som tidigare lärdes ut. Så, och det är väl någonting som vi har sett, och liksom, vad är det som gör den här bättre? Ja, men det är när man faktiskt tar tillvara på styrkorna som tekniken har från början. Inte att försöka ersätta ett gjutgods 1:1 eller ersätta en fräst produkt eller en svarvad produkt 1:1. Utan man måste hitta de här use casen där tekniken verkligen är stark. Och där är den väldigt stark. Och jämför vi med utstansade tunnplåtskomponenter och sånt, där liksom, ja, den här tekniken har ingen jättestor fördel att komma med om vi börjar prata volym och serier.
Men där ni har något att komma med, som du säger, är flyg, rymd, där man ska ha en viss slags komponent. Vad kan det vara? Alltså, vad är det ni tillverkar?
Ja, som nämnt tidigare, så just alltså raketmotorer, och då menar vi kanske just alltså själva nosselbiten på raketmotorn, där du har många tunna kanaler som går längs med hela manteln på komponenten, där du vill skjuta in bränslet och få det styrt och kontrollerat på ett bra sätt. Det är ett område, och där vi ser många andra företag som använder det. Turbopumpar är också ett sånt område där tekniken funkar väldigt bra. När det kommer till satelliter och den typen av applikationer, så är det kanske mer alltså brackets för att fästa in saker. Det går att ta bort väldigt mycket vikt. Det kan även vara kylkanaler eller kylfunktion som man vill uppnå. Det funkar ju lite annorlunda på, om man säger, saker som ska upp i rymden, att du inte har någon aktiv kylning på det sättet som vi har kanske med vätskor och sånt på jorden. Men fortfarande då så går det att friformsskapa de här volymerna och se till att ha så mycket effektiv area som möjligt, som då verkligen, ja, men hjälper till att transportera värme eller kyla åt det hållet som du vill.
I tillverkning, vad skiljer att göra en del till en raketmotor i 3D mot när man tillverkade den tidigare på traditionellt sätt?
Jag tror de två väldigt, om man säger, intressanta aspekterna i det. Dels ledtiden, att du kan få fram det väldigt fort. Men sen också att du konsoliderar väldigt mycket enskilda detaljer till ett objekt. Och det minskar antalet potentiella felkällor, och det gör även att, som sagt, du får fram detaljen mycket snabbare. Så där du kan gå från kanske ett hundratal lösa komponenter till ett enskilt objekt som du får ut på. Och visst, printar du en större raketnossel eller så, så pratar vi kanske, ja, en veckas printing. Men en vecka versus 9 månaders tillverkning, det är, och jag menar, time to market är extremt viktigt även i rymdbranschen idag, för det finns en sån otroligt stor backlog på saker som ska upp i form av satelliter och annat.
Det blev man ju nyfiken på. Vi säger tidigare att bygga den här, vi tar raketen för den är liksom ett bra exempel, som tidigare bestod av kanske hundratals delar. Det är ju ganska komplext bygge med någonting som har det. Hur kollar man liksom att den är exakt som den ska inuti? Eftersom du kan ju inte se i den då, såklart. Det är ingenting du bygger ihop efterhand. Så hur går själva den testen till?
Så en process som vi har använt är 3D-röntgen. Du ställer objektet på ett roterande bord. Och sen så roterar det 360 grader. Och så tar röntgenmaskinen massor med tvådimensionella bilder. Som då byggs ihop till en tredimensionell fil där du ser inuti materialet. Så har du invändiga kanaler och du har andra saker, så kan du zooma runt på datorn och titta in och se. Du kan leta efter porer, du kan leta efter sprickor. Men sen lite beroende på vad det är du tittar efter, om du ska kolla traditionella svetsar och sådana saker, då gör du kanske någon form av ultraljud eller så och tittar på det. Det är lite svårare på 3D-printade objekt, framförallt då när du har flera väggar. Det vill säga att du har kanske, ja, men, kanaler som går om vartannat och så vidare, och kunna gå in och titta på det här på ett bra sätt och förstå vad det är man tittar på. För du tappar lite upplösning och sådana saker varje gång du penetrerar någon ny vägg. Så det gör att man behöver verkligen förstå liksom, ja, men, hur man ska analysera datan också. Och då är det viktigt att jobba med någon som verkligen kan själva liksom röntgensidan.
Hur går det till? Alltså, hur funkar själva 3D-printingen?
Den typen av 3D-printing som vi håller på med fungerar så att du sprider ut ett tunt lager med metallpulver. Så ett jämnt tunt lager över en byggplatta. Och sen så kommer en fiberlaser ner också och smälter exakt den tvådimensionella delen av det tredimensionella objektet som du har gjort. Egentligen slarvigt sagt så kan man säga att du tar en CAD-modell och du matar in den i maskinen i uppdelad i tvådimensionella tunna lager. Och där blir det egentligen då de här tvådimensionella lagren som bygger upp det tredimensionella objektet. Så om man tänker sig då att det du ser på datorskärmen som 3D, Där tar maskinen och delar upp i 2D och sen så printas varje sånt tvådimensionellt lager. Och i slutändan då så har alla de här tvådimensionella ytorna skapat det tredimensionella objektet. Så, och det är egentligen grundprincipen för alla industriella 3D-printingsprocesser. Just det att där du utgår från ett tredimensionellt objekt, du slicar det i tvådimensionella lager och maskinen bygger det lager för lager. Det är egentligen definitionen för industriell 3D-printing. Och ja, det är som sagt beroende på vad det är för material, beroende på hur stort objektet är, så pratar vi alltså i den processen som vi jobbar med 3D-printing i allt ifrån 3-4 timmar till kanske 200 timmar. Beroende på som sagt storlek och komplexitet. Och det är det som styr egentligen själva printtiden. Men sen om man säger de här efterföljande stegen med värmebehandling, skärande bearbetning och så. Det är ju en tid i det också. Så jag menar, pratar vi total ledtid och får fram en produkt så är det väldigt produktspecifikt. Och, men vi brukar säga någonstans mellan 3-6 veckor beroende på komplexitet.
Då får förklara detta för mig själv och för den som lyssnar. Ungefär så vi säger att vi tar ett äpple och sen skivar vi det och lägger det som boksidor liksom uppe på varandra. Hur många lager skulle då ett äpple, säger vi, innehålla? Alltså hur tunna är de här tvådimensionella lagerna som ni lägger på varandra?
Så beroende på lite grann då, men vi bygger lager som är mellan, vi kan säga 30-120 mikron. Så alltså en hundradel millimeter i princip. Och om du då tänker dig ett äpple och så delar du det i nästan en hundradels eller en tiondels millimeters tjocka lager, så blir det ganska många lager av det här äpplet. Så ett objekt som är stort som ett äpple, så pratar vi kanske 2000 lager, ge och ta, beroende på äpplet. Så det är väldigt tunna lager. Och som sagt, ska man bygga väldigt höga objekt, nu ska man ju sätta det i paritet till den processen vi jobbar med. När vi pratar väldigt höga objekt så är vi någonstans kanske en meter eller en halv meter höga. Det är så stort som det går att bygga idag på något vettigt sätt. Och då är det bara räkna baklänges på det att det blir ganska många lager.
Vilka svårigheter har ni om man bygger för rymden? Liksom, vad är de stora utmaningarna där?
Nej, men det är ju framförallt att leva upp till de specifika kraven som finns för rymden, som är, ja men, vi måste kunna bevisa vilken reflektivitet och absorption vi har i materialen, vilket är någonting som normalt sett, jag menar, det är inga kunder som efterfrågar det. Så fort det är ett nytt material och ny design kring det materialet, så behöver vi titta på sådana saker och göra mycket specifik provning. Så det är alltså att mot de här specifika rymdkraven så behöver vi hela tiden bevisa då att okej, men det här materialet eller den här produkten lever verkligen upp till det. Och då behöver vi ibland, ja men som sagt, nu ska vi ha en ny typ av utbehandling, då får vi faktiskt göra några tester med det. Och sen så kanske skära upp, titta på detaljen, göra 3D-röntgen, förstå insidan utan att behöva ta sönder objektet. Och faktiskt kunna med hjälp av all den här datan som vi genererar med alla bilder som vi har på de tvådimensionella lagren i maskinen, materialprovning, ytbehandlingsprover, faktiskt bygga ihop en färdig, om man säger, datafil som säger att ja, men enligt de här kraven som finns så kan vi visa från A till Ö att produkten faktiskt lever upp till de kraven.
Vad kostar en 3D-printad grej?
Ja, det är ju väldigt olika. För det är ju, jag menar, tittar vi oftast bara på kostnaden för att printa objektet, så är det inte alltid att det är det största. Utan det kan vara efterföljande provning eller väldigt komplex skärande bearbetning. Men liksom i snitt, säg att vi skulle printa ditt äpple och bara kostnaden för att printa ditt äpple i aluminium skulle kanske vara ett äpple då för någonstans 4-5 tusen i och ta.
Det var inte så farligt tycker jag. Men då testar ni inte det till mig att det håller.
Nej, då får det äpplet vara som det är.
Ja, Ja, för 4-5 tusen så kan jag absolut låta äpplet vara som det är.
Ja, som ni förstår så är det inte själva 3D-printingen i sig som kostar supermycket. Även om kanske 5 tusen för ett aluminiumäpple är mer än vad jag hade betalat. Nej, det är på testningen och kontrollen efteråt att allt funkar som det ska. Det är där den stora kostnaden ligger.
Mm. Ett arbetssätt som gör att säg en raketmotordel tar en vecka att tillverka istället för kanske flera månader. Det sparar en massa pengar, testningen till trots. För att inte prata om tiden då. Den här tekniken tar oss garanterat snabbare ut i omloppsbana, till månen och vidare mot Mars.
Ja, och just den här raketmotorn som man printar på Amexi är för den svenska rakettillverkaren Python Space. De kan du höra mer om i tidigare avsnitt av den här serien. Och snart så kommer vi att prata mer med dem om hur det går.
Ja, de började sin tillverkning i USA. Men sen början av det här året har de också en anläggning för rakettillverkning i Nackastrand här i Stockholm. Så snart har vi förhoppningsvis en svensk raket tillverkad i Sverige att skjuta upp i omloppsbana, förslagsvis från S-Range.
Ja, det låter som ljuv musik i mina öron. Precis som den vi hör här i bakgrunden. Den är skriven av Armin Pendek.
Jag heter Marcus Pettersson.
Jag heter Susanna Levenhaupt.
Har vi åkt till Marsen? Görs på Beppo av Rundfunk Media i samarbete med Saab.
Hallå? Programmet gjordes av Rundfunkmedia.